Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
SD växer inte för att folk har blivit mer konservativa. SD växer för att de andra är klåpare på att leverera riktiga reformer som tar tag i saker.
Med Fredrik Reinfeldt i spetsen tycks Moderaterna göra en vänstergir för att locka till sig mittenväljare och vänsterliberaler. Partiet försökte förena två omöjligheter, verkar som, och forma ett progressivt konservativt parti. Ja, de gick så långt sin strävan att profilera sig som det nya arbetarpartiet, att kritikerna beskyllde dem för att gå till val på ett begagnat socialdemokratiskt valmanifest. Och då kan man förstå det när man tittar tillbaka. Kom ihåg att på partistammen i Örebro 2005, alltså 2 år efter att Reinfeldt valt som ny ordförande, ja, då lanserade partiet sitt nya partiprogram som byggde egentligen på 3 huvudfrågor. Det första var satsningar på välfärden, alltså skola, vård och omsorg. Det andra var att det ska löna sig att arbeta, och det tredje nolltolerans mot brott. Välfärdsfrågor helt enkelt. För att markera att partiet bytt skepnad lade Moderaterna till ett nya förnamnet. Tillsammans med de andra 3 borgerliga partierna i den nystartade Allians för Sverige, dagens Alliansen, ja, då enas man om en gemensam budget och ett reformprogram, och det bidrog starkt till att man faktiskt vann valet sedan 2006. Då fick de nya Moderaterna 26,23%, det bästa resultatet sedan 1928. I valet 2018 så var det 19,84% rösterna som Moderaterna fick, och det var det sämsta på många år, eller ja, 2002 för att vara exakt, alltså innan Reinfeldt. Ändå upplevdes det som en halv seger, som partiet befarade att det skulle gå ännu värre. Jag tänkte på det här med att när man lanserar en ny produkt, säg en grillsås eller en SUV eller något, ja, då brukar man använda nya i ungefär ett halvår, sen skippar man det. Men Moderaterna har haft nya i namnet i knappt 15 år nu. Ulrika Schenström var med från början, och hon var mitt i det. Mitt i partiet, mitt i besluten att förändra partiet, mitt i arbetet med att utforma alliansen. Och det är förstås just därför som jag ville prata med just henne, för att försöka förstå hur mycket av det där nya som egentligen var nytt när det kom, och hur mycket som var paketering. Och hur mycket av det nya som finns kvar i partiet idag. Och kanske också om svårigheten att vara konservativ i ett land som hyllar förnyelse till veckan vilket pris som helst. Jag är svag för Ulrika, jag gillar hennes sätt att tänka och berätta, och det framgår nog också. Ja, jag önskar att jag en dag kunde bli en sån här skicklig historieberättare som hon är. Någon som kan besvara varenda fråga med en rolig anekdot. Som minns detaljer, namn och olika bihistorier som både fyller ut och kompletterar. Här ska jag också säga att jag träffade Ulrika på stan. Vi spelade in i konferensen på stan, och där var min mikrofon lite svag. Särskilt början av programmet. Men jag hoppas det inte ska spela någon roll, för att jag fick inte så hemskt mycket luft i det här samtalet. Det är mest hon som pratar, och det blev ett underhållande samtal tycker jag. Så hur som helst, här är Ulrika Schenström. Då vill jag nog börja i att ställa frågan om hur länge kan egentligen Moderaterna vara nya? Det har ju varit nya Moderaterna skitlänge. Borde det inte bli bara Moderaterna nu?
Jo, jag skrev faktiskt en kolumn här för ett par dagar sedan och tog bort nya, för det börjar bli lite töntigt. Det är ju Moderaterna. Och varför det blev nya Moderaterna, det var ju på grund av att någon skrev en artikel i Affärsvärlden om Fredrik Reinfeldts nya partiledarskap.
Och då, hade, då är vi när i tiden ungefär?
2003, då han blev vald i oktober. Och då ska man då skriva, och då hade vi skrivit ett tal till honom, ett par stycken, där han hänvisade till Clinton och Tony Blair. Och då är det någon som ska göra en analys om det här, och precis som alla journalister inte gör alltid sitt jobb, och de ska också hämta barnen på dagis och ta sig hem i tid och sådär, så var det någon som gjorde det lite enkelt för sig och tänkte, han ska Berges göra New Labour. Och det där plockades upp av Aftonbladet, som skrev något sånt här, de ska göra nya Moderaterna. Och det här sköttes alldeles utmärkt utan att vi egentligen hjälpte till, just för att någon gjorde liknelsen mellan Tony Blair och Fredrik Reinfeldt. Så att det var där vi snodde den där, och sen så bad vi en tjej på vårt kansli som heter Maria Dupont att skriva nya med en tuschpenna, för vi hade ju inga pengar, vi hade ju bara idéer. Och vi fick ju göra oss av med en massa människor eftersom vi hade det där katastrofvalet 2002 i ryggen på något sätt. Så att, Det var ju så det blev nya Moderaterna. Och nu kan jag ju tycka att det är lite töntigt eftersom det är inte så nytt längre.
Nej, men det är det jag undrar. Hur länge kan man hålla på med det där? Det känns ju som att ett tvättmedel kan ju vara nytt ganska länge. Men sen får man ju säga att nu är det vanliga Ariel eller någonting.
Precis. Jag sitter för övrigt i Moderaternas eftervalsanalysgrupp som ska vara klara i januari, februari. Och det är klart att när väl den diskussionen kommer, då kommer ju säkert en sån diskussion igen. Ska vi heta Nya Moderaterna eller ska vi inte bara vara Moderata Samlingspartiet?
För i den debatten som varit i Sverige de senaste 2 åren i alla fall, så har ju Moderaterna blivit mer och mer tydligt konservativa, kan man väl säga.
Ja, alltså jag håller inte riktigt med om det där. Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti. Man kan ju säga så här.
Vad innebär liberalkonservativt?
Liberaliskt ett sätt att hur folk får leva.
Mm.
Men kanske mera konservativ i politiken.
Men vad innebär det? Att
alltså då menar jag ekonomiska politiken.
Man får göra som man vill, men inte för mycket.
Nej, men om vi går tiden före Fredrik Reinfeldt. Allting efter Gösta Bohman, men före Fredrik Reinfeldt. Så är det ju nyliberalismen som tar tag i partiet. Nämligen, staten ska bort, vi gör om alla system. Alla stod och skrek om systemskifte. Och man skrek mycket systemskifte, så var man vinnare på något sätt, va? Och sen så kom vi in där och gjorde egentligen den ekonomiska politiken mer konservativ. Nämligen förändra långsamt, men samtidigt gå i pride-tåget så att säga. Det vi gjorde var konservativt, fast liberal-konservativt. Alltså liberalt är mitt sätt att leva och låta andra leva. Men konservativt i att staten ändå ska vara en trygghetssystem till ett medborgarkontrakt helt enkelt.
För det var ju många som med viss rätta hävdade att alliansen då gick till val på ett begagnat socialdemokratiskt valmanifest. Där var det den här staten, välfärden ska skyddas, vi ska ha fördelningspolitik.
Ja, du tänkte på nuvalet nu, 14.
Nej, jag har tänkt på liksom, det är väl egentligen sen alliansen kom till makten med Reinfeldt.
Ja, precis. Ja. Men det var ju då vi gick med det. Men vi hade ju inte sett över politiken i Moderaterna eller haft en möjligt borgerligt samarbete innan. Och vi hade heller inte tittat på tekniken av politiken. Så att du vet, vi hade ju 3 analyser. Att vi var illa omtyckta av typ alla och var liksom bakåtsträvare på något mycket märkligt sätt. Vi hade inte uppdaterat vår politik ut efter att världen förändras. Och vi hade inget borgerligt samarbete. Vad vi gjorde när vi liksom startade alliansen, som ju egentligen kom till stånd, alla tror ju att det är Högfors, jag var i Högfors. Men folk tror ju att det är där det sker, och det är inte riktigt där det sker. Utan det sker ju på sommaren när Fredrik Reinfeldt har sitt sommartal i Vaxholm, någon gång i början på augusti. Där vi skickar ett brev som vi har hållit på med i ett halvår. Där vi inbjuder de andra partierna till att starta någon slags gemensam allians. Som sen ska landa i en finansierad, välanpassad och genomarbetad budget. Så att om vi skulle vinna 2006 så har vi alltså en budget att trycka in i systemet på en gång. Vi gjorde ju det här för att vi trodde på det. Vi var inte säkra på att det skulle flyga. Så att jag menar, i realtid är det inte så att vi går omkring och är pompösa och bara kollar vad vi har hittat på här. Utan det här är ju ett försök att göra någonting. Och framförallt var det ju så inför Högfors att det läckte ju ut, för det var ju mitt eget fel. Jag råkade ju säga det här till Johan Sennerö på Reuters, på den här båten där Fredrik har en presskonferens, att ja, sen ska vi upp och börja jobba lite hemma hos Maud i Högfors. Och han får något sånt här, du vet, jag har ett scoop. För att på den tiden så var det ju så att de 4 borgerliga partiledare var i samma rum, då var hela mediekåren utanför. Alltså vi pratar hela. Råkade man läcka till TT, ringa till liksom Lillemor Idling på TT och säga så här: Lillemor, det sägs att det är ett möte på ett rum. Då var det alltså flash, hemligt möte i borgerligheten, och så var hela världen där. Så att jag ser på Johan att han blir verkligen så där helt så där, och så tänker jag, jäklar, han ser verkligen ut så där. Så jag får gå in på en toalett på den här båten och ringa till de här andra presssekreterarna och berätta för dem att det är så här nu. Sen masa mig upp bredvid Fredrik och säga, jag har råkat försäga mig. Alla vet att vi ska till Maud. Du vet, det var fullkomligt sån här, du vet, antiblodstämning. Det var liksom alla var tokiga. Så sen ringde ju, för liksom, då ringde ju direktsändningsbussen mig och sådär. Så till slut fick vi ju lov att hitta på ett program. Det var nästan lite sådär, äntligen! På något sätt.
Ja, för är det äntligen så har de formerat sig? Ja. Eller är det liksom,
ja. Ja, som vi har väntat. 65 år! Du vet, så va? Så att, men det var väldigt, väldigt bizarrt. Så vi fick sätta ihop det här programmet. Jag menar, du kan ju tänka dig, det var ju säkert 50-60 journalister i hennes trädgård. Som alla frågade hela tiden om när de skulle bada. Och jag tänkte, jag vet inte riktigt, håller inte på med sån här PR-tönteri om att folk ska bada och sånt där. Så det fanns ju ingen badtunna. Och det berodde ju på att Maud Olofssons man hade fått frågan från Expressen vad han önskade sig i present av partiledarna som skulle komma och hälsa på.
Och då sa han
en badtunna, och sen hade vi den där. Så det var ju ett skämt alltså. Du vet, hela tiden frågade när ska de bada, när ska de bada, när ska de bada. Så vi fick ju hitta på såna här töntiga saker som att plantera träd och du vet såna här saker för att hålla dem sysselsatta. För vi skulle ju alltså sätta oss ner och börja liksom diskutera. Så varje parti hade ju då 3 personer med sig. Och vi var ju då, det var ju Fredrik, Sven-Otto Littorin och jag som var där. Och det var ju ett bizarrt. Toto har ju berättat för mig efterhand så här. Han drar upp rullgardin och så står ju liksom KG Bergström i direktsändning. Han körde alltså morgonsoffa från Måds altan.
Vad pratar man om där? Vad är liksom, ni sitter där 3 från varje parti. Är det där det föds en plan? För då är man där. Eller sitter folk fortfarande där? Eller så här, ska vi samarbeta? Eller
där föds ju arbetsgrupperna. Och då hade vi ju jobb, ekonomi och välfärd. Alltså de 3 huvudfrågorna. Som ju faktiskt är trots allt sån. Det är ju kommandohöjderna i Sverige om man ska vinna ett val. Om du inte har förtroende i de 3 så är det kört så att säga. Så då tillsatte vi dem. Men sen började ju jobbet. Och då var då Anders Borg och de andra som sen blev förhandlingsgänget. Nu ska vi komma ihåg det, att det var ju ingen, även om det var 12 inblandade, så var ju egentligen alla 12 inblandade i exakt samma sak hela tiden. Men det kan ju inte vara 12 och börja förhandla. Så att då var det Borg, Helena Dyrssen, Jakob Forssmed och Anna-Karin Hatt som satt och började liksom titta på budget och såna där saker, va. Medan Sven-Otto mera höll i de här arbetsgrupperna och jag höll väl i någon slags underrättelseverksamhet.
Som innebär då?
Hålla koll på vad alla håller på med. För att annars kan du ju inte förflytta saker om du inte vet vad folk håller på med.
Hur sams var man där?
Förhandla på riktigt, då blir man ju osams ibland. Ja. Måste, det är ju inget konstigare.
Ja, men ibland kan det ju låta som att man är osam fast man egentligen bara du säger 7 och jag
men de
säger
här, nej, men jag ska nog säga så här. Jag umgås fortfarande i den här kretsen av de här människorna. Mm. Och det är rosa moln mellan oss. Du vet, man kan vara precis sig själv. Alla vet exakt vem du är. Och du kan bli ovänner. Och du kan börja gråta. Och du kan säga saker. Men vi var verkligen med om en riktig resa. Alltså de som sen kom in i regeringskansliet som statssekreterare. Vi ses ju fortfarande i den allianskontexten. Och äter middagar och sånt där. Och där är ju folk fullkomligt sig själva. Alltså helt fullt ut. Därför att man vet att det är ju bara i det här gänget jag kan verkligen vara mig själv.
Sen så vinner man valet, kommer till Rosenbad och då är man liksom hit the ground running som man säger på amerikanska då, eller? Då kan man börja köra direkt.
Ja, men det gör man ju också. Problemet är ju bara att mediekåren, svenska folket och våra egna partier tror ju inte att vi ska göra det vi har sagt.
Så varför inte det?
Nej, det är just det. Varför inte det? Alltså jag hade sånt fullt sjå att stoppa moderata riksdagsledamöter till att göra sista dagarna i valrörelsen så här, som ringde mig och sa såna här saker som vet du, jag träffar TV4 och nu ska vi göra en intervju. Jaha, om vad då? Ja, om att vi kommer ju inte göra de här nedskärningarna som vi har sagt. Det är ju bara något vi säger nu. Och jag bara, 4 år av mitt liv har nu försvunnit bara för att du håller på och förstör det här. Så att det var väldigt nytt. Det var en helt ny generation som tog över politiken också. Det var ju den första gången som generationen 60-70-talister tog över landet.
Men då, när man tar över det här och ni genomför och ni börjar, hur på den här konservativa, liberal-konservativa skalan, var är man då som allians? Och vilka olika håll sticker man?
Nej, men alltså, det är klart att det är ju, det är ju ganska så hårt att förändra socialförsäkringarna. vi var ju inte nöjda med vårdnadsbidraget. Det var ju bara KD som ville ha det. Vi var ju snarare inne på att försöka göra något mycket mer liberalt och jämställdhetsmässigt, nämligen att förändra föräldraförsäkringen till mycket kortare och så. Men det var ju lönlöst med KD där. Så att, ja, jag tycker att vi var väldigt... var väl inte någonting annorlunda i det... Alltså, jag tycker nog ändå att det var väldigt liberalkonservativt. Mm. Alla fick något, liksom. Och det är ju det som är så viktigt i en sån där allians. Där du har liksom liberalerna här ute och KD på andra sidan.
Om vi backar och tittar liksom hur det blev så här, så har vi ju den klassiska uppdelningen med vänster och höger. Den här politiska vänster-högerskalan, den kom ju, som du vet, men för kanske lyssnare som inte hängt på... Den här stammar från den franska nationalförsamlingen på 1700-talet. De revolutionära satt till vänster om talmannens bord och konservativa till höger. Och revolutionärerna vill ju förändra allt och vill ju åstadkomma en fullständig omdaning av landets system. Men vi kan ju också se det idag hur vi har det, att vi har höger och vänster där vänster representerar de som jobbar för pengar, höger för de som har pengar som jobbade för dem. Om man ska, som äger sa, till resurser och tillgångar på det här sättet. Liksom. Och det gör ju såklart att de som kritiserar dem med makt och pengar blir automatiskt också alltid anklagade för vänster. Det är ju därför som vi ofta i media blir så här, ni är vänster-biased, bara för att man är ifrågasättande. Mm. Vilka, om vi tittar på det, den utveckling som då har skett de senaste åren här, vad skulle du säga, vilka är de borgerliga idag? För tittar vi internationellt sett så är ju, jag tycker i alla fall, det känns som att vi har 7 socialdemokratiska partier någonstans där det finns en idé om en stark välfärdsstat, det finns en idé om fördelningspolitik, ja. Även om du är borgerlig eller om du, att de svenska högern så att säga står ändå till vänster om mycket resten av Europa.
Bara ta ett exempel här som jag tror kan vara rätt intressant med tanke på vad som ändå har hänt under de här senaste 12 åren. Det är ju att, kommer du ihåg när finanskrisen kom in 2007? Mm. Då står Anders Borg och gapar om ring din bank och såna här saker. Och bankerna blir mer och mer förbannade, va? Och det är fullkomligt kaos på finansdepartementet. Och det var liksom kaos utanför med alla bankdirektörer som skulle komma upp. Som ville ha garantier från staten att betala ut bonusar till de här cheferna, direktörerna. Och Anders Borg och Hans Lindblad fullkomligt vägrar. Och de här blir ju dubbelförbannade, va? Därför att det här är en moderat finansminister som inte står på kapitalets sida.
Mm. Förvirrande.
Mycket förvirrande. Det säger en del om det här landet. Därför att vi har aldrig haft, jo det hade vi för väldigt, väldigt, väldigt i början på 1900-talet, men en moderat finansminister på typ 60 år.
Mm.
Så att det är klart att den politik som Moderaterna har bedrivit, där man ska stå på liksom företagarnas sida, det är ju väldigt enkelt att säga det i opposition. Men när du ska ta ansvar för landet och du är moderat finansminister och man inte är van vid att ha en moderat finansminister, så blev ju kaoset extra stort.
Så, och så är vi här i det vi ser den senaste mandatperioden. Vi hade flyktingströmmar och sådär. Vi gick från att vara öppna dina hjärtan. Här måste jag också ställa en fråga förresten, för jag tänker att när det gäller Fredrik Reinfeldt, han sa vi måste öppna våra hjärtan, det var första talet, andra talet var men det kommer kosta. Och då undrar jag, varför kommer inte det tredje talet som var, men det är värt det.
Mm, nej, jag fattar vad du menar. Mm, för det är ju troligen värt det, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja.
Problemet varför den där kommer så sent, jag som sagt, oftast är det ju, då var ju jag inte där så att säga. Men jag kommer ihåg att jag skulle kommentera saker i TV4 med Karin Pettersson på Aftonbladet på kvällen. Och jag var helt förvirrad, för jag visste inte vad jag skulle säga. Ja, jag vet inte varför han sa det då. Men man kan ju säga så här. Svenska Dagbladet hade en ledare ett par dagar innan. Det borde du leta upp.
Ja.
Sanna Reimann. Där hon skriver om de här jätteskenande kostnaderna från Migrationsverket. Och det är möjligt att den låg och bubblade. Och att det ringde väldigt många människor om den här. Och att media låg på i den frågan. Och att det var en stopper. Därför att seriöst så borde man ju ha gjort någonting åt det där långt, långt tidigare. Alltså att den här avstannade, alltså alliansregeringens avstannande av reformutveckling 9-10 någonstans där. Är ju förödande. Det är ju därför vi är där vi är. Och då är vi tillbaka, det här handlar inte alltid om budgetreform, det handlar om management då.
Just det.
Då handlar det om, har vi rätt folk som gör rätt saker? Förstår vi oss på vad maktberusningen leder till? Och har vi tagit hand om vårt parti? Så det är många saker här som händer.
Det som framstår när man tittar tillbaka utvecklingen, det är ju en, ja, men en återgång till något slags konservativt. När vi har Anna Kinberg Batra som säger vi kanske måste ta tag i den här frågan och vi behöver kanske inte ha fullständigt öppna gränser och det testas massa saker här. Det här är efter flyktingkrisen, så alla har ju sett att det inte funkar om man har stängt gränserna. Men är det en gång åt höger vi ser de senaste åren? Eller är det bara att liksom, går Moderaterna åt höger? Går Alliansen åt höger? Nej. Eller går hela politiska fältet mot att inse att kanske vi var för liberala innan?
Nej, det tror inte jag. Jag tror att det är så här. De här partierna, oavsett färg, och kanske inte vänstern och så, har alltså stirrat sig blinda på det faktum att SD växer. SD växer inte för att folk har blivit mer konservativa. SD växer för att de andra är klåpare på att leverera riktiga reformer som tar tag i saker. Det är alltså ett missnöje med de nuvarande partierna. Om man inte levererar riktiga finansierade reformförslag, då får man populistpartier. Om man glömmer bort sina partier och blir pompösa och ända sitter på partiledningen och tänker, nu har de fått 16%, vad gör vi? Vi gör så här, vi förbjuder religiösa friskolor. Symbolfrågor. Istället för att titta på vad problematiken är här. Okej, vilka är det som dominerar universitet och högskolor idag? Är det kvinnor? Okej. Det kommer alltså vara kvinnor som kommer ha de kvalificerade jobben i framtiden. Okej, vad innebär det för skattelättnader? Och vad innebär det för föräldraförsäkringen? Alltså, det är bara ett ben. Det finns ju 10 sådana här. Men det är ju så man måste jobba. Man kan ju inte liksom bara jobba på att jag ska in på den här listan. För jag är värd det här jobbet. Och så för att jag ska få ha kvar det här jobbet så riskminimerar jag så otroligt mycket. Så jag landar bara i att våga göra saker som handlar om symbolfrågor. Där har du problematiken.
Sverigedemokraterna ska förstås, menar du, att de har inte vunnit väljare, utan det är de andra partierna som har förlorat.
Absolut.
För vi har ju också Sverigedemokraterna, de har ju inte haft någon reformpolitik. De har inte
Men om du tittar på de här partiledardebatterna så står ju de här talepunkterna och pratar med varandra. Mm. De tittar till och med upp i huvudet för att tänka, var det på sidan 3 det stod nu som... Min medarbetare skrev ner vad jag ska säga.
Det är elakt, men tyvärr sant.
Ja, och så, just det, då ska jag kontra med det när han säger så. Och när hon ger mig det, då ska jag alltid svara så. Och så håller de här talepunkterna på och bollar, va? Och så kommer Jimmy Åkesson. Tänk att ni aldrig kan leverera någon politik. Här står ni och pratar med varandra utan att kunna leverera någonting. Och alla sitter bara så här, exakt!
Och det är så mycket exakt att han inte ens behöver komma med något sen.
Nej, han behöver inte komma med någonting.
Här beskriver du lite vad som är utmaningen för de borgerliga. Det har varit mycket symbolpolitik. Men du är också inne på att vi har symbolpolitik på andra sidan. Så vad har hänt i Socialdemokraterna under tiden? Hur har de förvaltat att de var arbetarklassens parti? Och idag vet ingen kanske riktigt vem som är arbetare eller...
Nej, och vad som har hänt där, det är ju också management i total kaos, va? De förlorar valet 2006, ser det som en statskupp, det brukar de göra när borgerligheten kommer in en liten stund. Sen helt plötsligt så börjar de byta partiledare. Först fick de Mona Sahlin som försökte göra alliansen. Eftersom de trodde det var ett sånt framgångsrecept. Men de gjorde ingen politik utan de åkte tåg på exakt samma sätt och allt möjligt sånt där. Det var ju... helt, alltså jag höll på att dö av skratt faktiskt. För det var ju inte tågresan som var grejen, utan det var ju presskonferensen med politiska förslag som var själva tågresan. Sen blir hon utbytt då mot Juholt. Och vägen dit kan man läsa om i Daniel Suhonens utmärkta bok. När valberedningen får ett helvete till att få fram en socialdemokratisk partiledare. Där man kanske säger Per Nude först och så blir han nedskjuten och så Östros blir nedskjuten på grund av det här falangkrigen som är, va? Och till slut så får man Juholt som alla kan, som man kan enas om att egentligen inte vill ha men vill ha. För att ingen orkar bråka, va? Och så blir det Juholt som ju inte har något förtroende till att vara partiledare. Och så blir det kaos kring det. Och då har man ju inte hållit på med någon politik utan då är det bara crisis management hela tiden. Och sen kommer man då in i regeringsställning igen med Löfven och borgerligheten. Alliansen håller på med den här dö-decemberöverenskommelsen. Och man fortsätter inte orka med att göra riktig reformpolitik. Och samtidigt så i undervegetationen så växer SD hela tiden. Men vad som kommer att bli problematiskt för arbetarrörelsen framöver, det är ju det faktum att väldigt många fackklubbar idag har en majoritet av sverigedemokrater som medlemmar.
Mm.
Hur ska Löfven, när det här har lagt sig, hur ska Löfven tackla sin arbetarrörelse? Hur ska Karl-Petter Thorwaldsson fixa det här?
Man har i alla fall inte, sossarna är inte den självklara majoriteten, kan vi i alla fall säga. Mm. Hur ska de göra? För när man lyssnar på dig så känner man ju att okej, svensk politik, jag skiter i det ett tag. För det känns ju inte som att det här är någonting som vi ska hålla
Nej, men jag vill bara säga att alla måste skärpa sig.
Och... Ja, men svensk politik, när man lär på det så låter det ju ganska så här, men det har blivit Twitter. Det är Twitterifieringen, det vi gör liksom små utspel och så recenserar vi varandra.
Och... Ja, och så titta på listorna. På listorna till riksdagen, till kommuner och landsting så är det ju bara människor som inte sticker ut. Spelar ingen roll vilket parti du tittar på. Därför att du ska in i mallen, va? Så här, in i någon mall och då kommer du aldrig vilja någonting. Berättade inte jag den där historien när vi såg senast om den här SVT-inslaget?
Nej, drar vi.
Som handlade om ett SVT-inslag. Moderaterna hade haft partistämma i Norrköping och man gjorde ett SVT-inslag i Östgöta Nytt. Som handlade om Anders Borg, bygdens son, han är ju från Norrköping. Och så går man tillbaka till historien och så har man massa klipp från SVT och sånt där med Fria Moderata Studentförbundet, hur vi säljer sprit på gatan, för legalisering av narkotika, landstinget är farligare än knark och du vet så här, galet men kul. Och så Christian Gergils är med och det är väldigt skojigt och sånt där. Ja, och sen så zoomar man in till dagens ungdom. Och så sitter det tre stycken perfekta unga damer som får frågan, vad brinner ni för?
Och svarar.
Viktigast av allt är att vi har ordning i statsfinanserna. Och då trodde jag faktiskt att jag skulle dö. För då tänkte jag, ni kan väl åtminstone vara emot Systembolaget eller någonting sånt, va? Nej, utan det var ordning i leden, va? Och det där leder ju till att politik blir en karriär och inte ett kall. Och det leder ju till att folk blir rädda för att mista jobbet. Då börjar man riskminimera. Då håller man på med talepunkter. För att du vet, för att vinna ett val så måste man våga förlora det.
Precis.
Det är ju det som är hela grejen. Och det fattar inte de här människorna. Och då får man populistpartier som SD. Man kan absolut få SD till att backa i opinionen. Men då måste man sätta sig ner och bestämma sig för, vad vill jag förändra i samhället? Vad vill jag ska bli bättre? Hur kan jag förbättra eller förändra någonting?
För samtidigt som i senaste valet hörde vi ju alla ungdomsförbund var ju väldigt aktiva och sa att alla andra var idioter, framförallt den motsatta sidan. Och liksom, det var ju lika smutsigt på höger som vänster, får man ju säga. Men det kanske inte fanns några stora reformförslag, utan mest högt tonläge.
Mm.
Så hur kommer vi ur det? Eller är vi dömda att hålla på med det här?
Alla partier måste, tidigare etablerade partierna måste backa lite grann nu. Sätta sig ner och fundera hur de ska få ihop det där och börja hålla på med politik. Mm. På riktigt, inte symboler, utan på riktigt börja titta på vad de egentligen vill med saker och ting.
Det här känns som lämpligt att prata om till exempel en figur som Hanif Bali.
Mm.
Som ju är en av Sveriges kändaste politiker.
Mm.
Men jag tror inte det är lika känt vad han står för, vad han brinner för, vilka frågor, vad han har genomfört.
Nej, men det är ju twitterfieringen.
Ja.
Och jag menar, den är ju förödande.
Mm.
Och det beror ju också på att de här partierna, de anställer extremt många människor på sina informations- och kommunikationsavdelningar som håller på med sociala medier. Det är väl skitsamma vad man håller på med på sociala medier om man inte har ett enda konkret reformförslag som verkligen slår ordentligt för några. Jag fattar inte det.
Vad menar du med slår? Du menar att det måste vara någon som...
Ja, men ett jobbskatteavdrag...
Vi tar pengar från någon och då innebär att de här förlorar
på det. Ja, så skruvar vi lite här, då blir det bättre för någon här.
Men det blir sämre för någon också.
Ja, det kanske det blir. Då får man göra saker i den takt som det är möjligt. Det är ju det som är politik, att orka ta det beslutet. Att vi klarar inte av att göra den här grejen just nu. Utan vi måste göra den saken först och sen kommer vi ta tag i den här. Och det måste man ju bestämma sig för. Du står ju inför ett antal utmaningar. Om vi tar det här med kvinnor. Det är en utmaning. Sen har du uppenbarligen ett jätteproblem med migration och integration. Och få ut tillbaka någonting av det. Okej? Okay? Då måste man ju titta på det. Ja, och så kan du ju säkert radda upp 20 till sådana här saker. Då får du ju sätta dem i ordning. Vilken kommer du att mäkta med och orka med att göra först?
Jag tänker här också... att vi hamnar här, beror det på att vi är för lite ideologiska i partierna? Är det för lite ideologi eller är det för mycket ideologi?
Det är för lite. Det är ju ingen som vet varför de är där. De är ju där av karriärskäl. De har tittat för mycket på West Wing eller på House of Cards och tycker att det här verkar lite ballt. Det är, jättemånga som engagerar sig i politiken, tror jag, i SSU och MUF och sånt där, för att det är lite så här walk with me.
jag tänker tvärtom. Jag tänker att det är för mycket av det här ideologiska.
Nej, det där är spel, det här som Annie Lööf håller på med. Det handlar inte om ideologi, det handlar om spel.
Ja, jag tänker för hela att det blir mycket så att, ja, men om jag nu inte vill hålla på med en reformpolitik som är förslaget X och Y, det här innebär att så här många sjuksköterskor får det bättre, men det innebär att några i Danderyd får det lite sämre för de får betala mer i skatt. Alltså, om jag inte vill gå ner på det, får jag hålla mig på något slags övergripande nivå, för inte det ska låta som totalt spinn sport. Då får jag säga, vi har liberala värderingar, eller vi i vänstern kommer alltid att medveten.
Ja, fast jag tror fortfarande inte att de här människorna är ideologiska. Möjligen kan vi säga att Vänsterpartiet är ideologiska, men jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror fortfarande att problemet är att det är ett stort spel som de håller på med och har glömt bort sina värderingar, de har glömt bort sin ideologiska kompass och därför inte orkar med att göra reformer. För de håller bara på med management. Vem som ska ha vilken taburett hit och dit och sådär. Och tänker heller inte 2-3 mandatperioder fram. Utan tänker kanske idag och imorgon.
Borde vi prata mer om hållbarheten i politiken? Just med den där, alltså, långsiktigheten. Är det kortsiktigheten i samhället som har kommit in i politik?
Ja, det kan man nog kanske säga. Det kanske det är. Men framförallt så är det så att gör ingen någonting åt det här. Och framförallt i de borgerliga partierna nu, så tror jag det finns en öppning för ett nytt liberalt parti. Om jag ska vara ärlig.
Och var kommer det från?
Ingen aning, men jag tror att det finns en plats för det just nu. Mm. Om man inte orkar mäkta med och göra någonting den här mandatperioden, så tror jag det finns en öppning. Kolla bara lokalt nu. Titta på till exempel Göteborg, där Demokraterna kom. Jag tror inte att Martin Wannholt startade Demokraterna i Göteborg för att han bara brann så mycket för den här västlänken. Eller borttagandet av den. Utan jag tror att han gjorde det för att han blev illa behandlad i Moderaterna i Göteborg. Så han blev förbannad. Jag menar, det ska man inte sticka under stolen. Någon kan bli förbannad här och starta ett parti och då är det över.
Mm. Så att det vi ser kanske är den marknadsliberala vurmen som vi har sett egentligen från alla partier. Nu drabbar den kanske också partipolitiken.
Ja, absolut.
Konkurrensutsatta på ett annat sätt. Liksom.
Absolut.
Och frågan är då, om vi tittar i hela världen, ser vi att man pratar om att de konservativa värderingarna går framåt i världen. Och då exemplifierar man med Brexit, man exemplifierar med Trump, man exemplifierar med Le Pen i Frankrike. Är det en korrekt bild? Är det konservativa värderingar som går fram, eller är det bara nostalgiska värderingar som slår?
Jag tror det är rädsla. Rädsla för förändring. Och då kan man kalla det för konservatism, men jag tror inte att det är det handlar om.
Blir det nostalgi.
Då blir det nostalgi och så blir det irritation över det nuvarande systemets förfall. Det är vad jag tror. Jag tror att väljarna ser inte varför de här politikerna ska väljas, därför att de fattar inte vad det är de vill. Eftersom politiken har glömt bort att leverera värderingar, politik. Jag menar, vad vill de här olika partierna? Har vi någon koll på någon av dem egentligen, om vi ställer frågan? Vad vill Socialdemokraterna med världen?
Svaret på den frågan blir ju att vi går och kollar på Wikipedia eller någonstans den tiden. Och liksom, då kommer vi in på ideologi och då beskriver vi vad de var ville för.
Men om du går ut och frågar någon på stan här och så säger du så, vad tror du att Socialdemokraterna vill? Så kommer de inte kunna svara på det.
Nej, det kommer nog bli det här vård, skola, omsorg, någonting.
Ja, något jada, jada, jada.
Ja, vi kommer inte kunna få ett svar som är, de vill följande, pang, pang, pang.
Nej, det kommer vi inte få. Det kommer vi inte få på något parti.
Jag trodde att Centern skulle gå fram lite mer i det här valet. För jag tänkte, här fanns en Macron-effekt. Här fanns det liksom en kvinna som har hållit en linje också i genom hela det här. Hon har, uppfattar inte jag, som att hon har svajat lika mycket som alla andra. Om hon har rätt eller fel kanske är mindre intressant, som att hon har varit konsekvent. Man kan lita på henne på
Exakt.
Sätt. Så varför fick de inte de här 11-12% procenten?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Hon gick ju för sig upp 2,5%, men det här är ju en annan fråga. Det är ju liksom att nu har vi börjat lita på mätningarna igen. Det kan man inte göra. Det är klart att benchmarkar man siffrorna som blev mot hur det såg ut i mätningarna, så är det klart att det var dåligt. Men hon gick ju fortfarande fram 2,5%.
Och det är jättemycket mer nu.
Ja, för Centern under de senaste åren. Men tänk på att Centerns självuppfattning är ju att vara det stora borgerliga partiet.
Mm.
De var ju det en gång i tiden med Torbjörn Fälldin. Och deras uppbyggnad är ju det stora borgerliga partiet.
Du sitter i Moderaternas eftervalsanalys. Med allt det du berättas med idag, vad säger du till dem där? Vad måste Moderaterna göra? Förutom att dumpa det töntiga nya Moderaterna.
Men, ja, vad är liksom... men det är ju en sån här profilsak som inte
har någonting... Lova mig att det inte blir moderna Moderaterna istället.
Eller stora Moderaterna eller något. Nej, men det är klart att det är, jag kan ju inte sitta här och berätta exakt vad jag säger där. Men det är klart att jag är ju en brutal, ärlig person. Jag står ju för vad jag tycker. Så att, det är
men
klart
hur skulle du vilja reformera, kanske inte bara dem, utan partistrukturen? Är det, borde alla partier bli betydligt mer som Miljöpartiet i det som har tidsramar? Så här länge får du sitta. Man pratar om 3 mandatperioder eller 9 år. Att man har... Det kanske också varit ett problem med Miljöpartiet. De har varit kanske lite för... kanske inte ideologiska, men moraliska i det.
Men framförallt Miljöpartiets stora problem har ju varit att de inte har suttit i regeringsställning någon gång. Så de har ju ingenting att veta hur man gör när man regerar. Det vet de ju nu. Och nu ska de ju byta partiledare, så det finns ju alltid en möjlighet här. Människor som har varit med om saker har ju skaffat sig erfarenhet och blir bättre. Det är inte så konstigt.
Nej. Men sossarna hade ju inte heller varit erfarenhet av att i koalitionsregering. Så det kan ju vara det. Men
ja, absolut.
Vad behöver vi göra framöver för att fixa det här i politiken? Att se till att det blir långsiktigare, att vi inte lyssnar på Twitterstormarna.
Jag tror att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med vilka man sätter på listor. Du måste ju ha människor som vill saker och inte människor som bara vill ha den här taburetten. För så länge vi väljer bara de som vill ha taburetten, så kommer det inte hända ett skit. Eller inte hända något.
Och vem avgör det i ett parti?
Ja, det är ju partiet som avgör det, deras medlemmar som avgör det. De får helt enkelt bli bättre på att sluta hålla på och mygla, falangstrida och sluta leka röda vita rosen med partierna. För att annars så kommer det ju aldrig vara någon som kommer in som vill någonting på riktigt. Utan det handlar bara om fina bilar, flygplan, taburett, titlar.
Men funkar det att säga att ja, vi ska vara partiet som är den vuxna i rummet? För indikerar inte också det att vi är ett rum fullt med barn? Vill man inte vara ett rum där det bara är vuxna?
Jo, absolut. Men man måste ju vara vuxen att kunna klara av att göra uppgiften. Så att det tycker jag vill försöka vara ganska bra. Men då måste ju innehållet då finnas också.
Mm.
Och det efterfrågar jag fortfarande. Mer reformutveckling, så att säga.
Då behöver man en forskning- och utvecklingsavdelning som jobbar med det på något sätt. Reform, ja. Det är det som är reformutveckling.
Och då är vi tillbaka där vi började med hur vi förändrade Moderaterna. Hur det lyckades bli nya Moderaterna, alliansen. Det var ju exakt det vi gjorde.
Och var sker det? Ser du att det sker i något parti då?
Nej. Ja, Centerpartiet. Alltså Martin Ådahl är ju väldigt skicklig. Han är ju duktig. Men han har ju studerat exakt den resa vi gjorde 2002-2006. Mycket, mycket, mycket ordentligt. Så han vet ju exakt hur man gör.
Mm. Och hur långt tror du att de har en plan som är 3 mandatperioder eller är det?
Absolut.
Jag avslutar alltid med att fråga, vilka 3 böcker har påverkat dig i liksom, när det gäller politik? Har du några tips där? Att förstå politiken, förstå den politiska naturen?
Jag är jättetömt. Jag läser visserligen mycket böcker, men det som har påverkat mig mest är att vara i händelsernas centrum under så lång tid, i uppgång och fall. Så att,
finns det några böcker som du tycker beskriver det här på ett bra sätt?
Ja, Daniel Suhonens bok. Den måste läsas, det tycker jag.
Juholts uppgång och fall.
Ja, den tror jag man ska läsa. Därför att den börjar i ett stormygel i SSU. Som tar sig in i partiet och förstör alltihopa. Så allt bara handlar om titulaturer till slut. Och det är exakt det som Moderaterna är med om just nu.
Någon annan bok för att undvika att bli cynisk? Eller är cynisk räddningen kanske?
Cynism är räddningen. Jag är brutal cyniker. Och jag tycker att det är väldigt skönt.
För då har man inga illusioner.
Nej, men det är väl bättre att liksom se positivt på världen men veta hur navigationen ska vara.
Kan man vara cynisk och positivist?
Absolut.
Ja, vill du kombinera det? Superbra. Tack snälla. Mm,
tack.
Den där diskussionen tycker jag på ett bra sätt belyser en mindre glamorösa men ack så viktiga del av politiken. Eller kanske den viktigaste faktiskt. Det där med att ha ett levande reformarbete, betydelsen av det Och sen att ständigt se till att man faktiskt finansierar de där viktiga förslagen som kommer ur reformarbetet, som kommer ur det interna arbetet. Och sen inte minst att kunna kompromissa. Som du hörde är Ulrika väldigt krass, eller, ja, brutal, ärlig som hon säger själv. Och hon har dessutom en förmåga att formulera det roligt. Och det jag gillar med henne är att hon, samtidigt som hon är krass och elak mot vänster titt som tätt, är hon också precis lika krass och elak mot högern. Det är förklart också därför som hon är värdefull i eftervalsanalysen för Moderaterna. Den här boken vi pratar om på slutet, det är alltså Daniel Suhonens bok om Håkan Juholt, och den heter Partiledaren som klev in i kylan, berättelsen om Juholts fall och den nya politiken. Och den hittar du såklart överallt där du hittar böcker. Låt mig komplettera hennes boktips, eftersom bara hade ett. Låt mig komplettera med två filmtips. De handlar inte om hur politik funkar, men om två saker som faktiskt formar dagens politik. Det första är filmen Thank You for Smoking, som ger en inblick i hur man argumenterar nu för tiden. För det viktiga är inte längre att visa att du har rätt och övertyga någon annan om att de har fel. För det handlar inte längre om det. Det handlar inte om att komma överens, utan att argumentera inför publik. På TV, på Facebook, på Twitter, vad det nu kan vara. Och uppdraget för dig som debattör är att hjälpa dem att förstå vem som har rätt. Och det gör man helt enkelt med att underminera den andra. Genom att visa att den har fel, så visar du att du har rätt. Filmen är skitbra tycker jag. Men om du inte har tid att se den, så sök i alla fall på YouTube på Ice Cream Debate och Thank You for Smoking på ett och samma gång. Då får du i alla fall se nyckelscenen i filmen som det här argumentet bygger på. Det är alltså Ice Cream Debate plus Thank You for Smoking på YouTube, så får du upp den. Den andra filmen jag vill tipsa om, det är Wag the Dog. Den handlar om konsten att skapa rökridåer när en amerikansk president tafsat på en flickscout i ovala rummet. Det här låter för oss helt fel så här i post-metoo, men när filmen kom, det var ungefär samtidigt som hela Lewinsky-affären exploderade och var precis överallt. Så då kom den väldigt tajmat. Och poängen är inte att hur man kommer undan med att tafsa på flickscouter, utan lärdomen är hur lätt det är att skapa en distraktion. Ett lockbete för media att hugga på istället. Något som är ännu saftigare, ännu mer spektakulärt. Och då kommer media att skriva om det istället för det du inte vill prata om. Så på sätt och vis kan man säga att Wag the Dog också förklarar exakt vad Donald Trump håller på med. Det är dags att sätta punkt. Tack till Ulrika Schenström som gästade programmet idag. Producent för det här Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs i samarbete med Acast. Har du synpunkter eller undrar något? Ja, men mejla då till mig på perspektiv@pergranqvist.se. Vill du ha fler perspektiv på aktuella ämnen? Ja, men gå då till pergranqvist.se/perspektiv. Till sajten alltså. För där kan du hitta alla avsnitt. Och där kan du också signa upp för nyhetsbrevet. Som både påminner om när det finns ett nytt avsnitt att lyssna på. Och som ger dig lite extra material. Pergranqvist.se/perspektiv är adressen. Och där hittar du allt det. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.